Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
God afton och välkomna till Room Service. Idag är det den 12 december, grattis på namnsdagen till mig själv och grattis på födelsedagen till Bruce Kulick som fyller år. Hur många, det minns jag inte exakt i skrivande stund. Jag hoppas att ni alla har det bra. Det här blir den lilla julepodden, dock inte lika rolig som den som handlar om jeansfilmer. Så vill ni ha något att fnissa åt så får ni lyssna på den. Det var väl den första julepodden då 2015 och nu är det då den tredje julepodden 2017. I maj nästa år så går vi in på 3 år Alex Room Service. Jag fattar inte riktigt hur det har hänt. Jag fattar inte riktigt varför det har hänt. Men det är roligt. Herregud, det är snart 50 avsnitt. Jag tände precis mitt lilla ljus jag har framför mig. Och jag har en rejäl kopp kaffe. I min Legend of Zelda-mugg som jag beställde på Etsy. Eller något annat hemligt ställe. Sån här termomugg. Med en bild från The Legend of Zelda till första Nintendo, 8-bitars Nintendo, när Link har fått hämtat Triforcen i en av de första, kanske den allra första, ja det är nog den allra första labyrinten där, eller en av annat träslag om man har lust. Idag ska vi prata om Kiss. Eftersom det är en grupp jag tycker om. Jag skulle bara först snabbt vilja nämna och tacka alla ni som kom till både Sölvesborg och Eskilstuna. Jag har ju faktiskt inte poddat sen jag var i Sölvesborg. Det var väl den 1 november eller något sånt. Gud vad roligt det var. Vi pratade om Alive 2. Det var jättemycket folk. Ni var jättevälkomna. Ni verkar ha roligt. Och för er som inte hade roligt så var det ju ett hockeyspel. Så att jag hoppas att det blir roligt ändå. Det var jätteskoj verkligen, även om det blev lite improviserat med skärm och sådär. Men det, allting löser sig förutom korven som har 2. Och sen var vi ju i Eskilstuna. Tack snälla Magnus för att du hörsammade min barndomsönskan om att få se Kiss Meets the Phantom of the Park på bio. Den var ännu bättre på bio, för den som nu undrar. Vi älskar ju såklart alla filmen. Och som jag sa, det må vara en kalkon, men det är vår kalkon. Och att få se den på bio tillsammans med alla er som var där, det var, jag betraktar det som en ynnest. Och jag skulle göra det igen vilken dag som helst. Det var jättekul. Gud vad många ni var som ville se den på bio en lördagkväll. Det hedrar er. Faktiskt, trots allt. Det var jättekul att träffa er alla och prata skit och jätteroligt. Jag lärde känna jag fick en ny vän som heter Sixten som jag hade jätteroligt med. Han såg verkligen ut och tyckte att det här var jätteroligt också. Det hoppas jag du gjorde. Jag hoppas även att ditt uppspel gick bra. Det var väl bas du spelade. Jag hoppas det gick bra och att du sjöng och att du körde en bra Kiss-låt. Jag förväntar mig att detta hamnar på någon form av sociala medier någon gång, så får du visa mig vad det är. Jätteroligt att se Kiss Meets the Phantom på bio som sagt. Och för alla er som inte kunde vara med denna gången, jag hoppas det blir fler gånger, det är inte upp till mig. Men roligt var det. Och den härliga filmmusiken gjorde sig fantastiskt bra i ett riktigt PA-system. Anyway, idag tänkte jag att vi ska prata lite om Kiss Alive. Jag är själv i ett litet 1975-rus tack vare en flora bilder som har kommit min väg från lite olika spelningar, och jag har engagerat mig lite mer i det året 1975 än vad jag tidigare har gjort. Så då blir man lätt lite sådär, vad trevligt allt kan bli. Och det blev det också, och därför tänkte jag vi skulle prata lite om Alive. Sen är det någon ysterläsare som har hört av sig och skickat in brev och sagt, snälla Alex, kan du inte göra något om Alive och hur live den egentligen är, lite som Alive 2 och sådär. Och jag tänkte att vi kan prata lite om det där, men jag vill inte att det ska vara fokus på denna. Det här med Kiss och deras liveskivor, vi har ju kört det ämnet lite i botten, kan jag känna. Man kan krasst konstatera att väldigt lite är som det borde vara eller som det sägs vara. Och så får man skratta åt det och gå vidare. Eller så kan man göra som jag, grotta ner sig och försöka lära sig mer. Men ibland blir det bara lite, ja vi vet, det är inte originalsången på Parasite. Sluta tjata om det nu. Det tänker jag inte göra. Tror inte det, jag tänker inte sluta tjata. Det är inte det jag menar. Jag bara tänkte att den här podden kommer att nämna det här, men det kommer att bli lite annorlunda. För jag tänkte att jag ska prata om lite annat också. Kanske. Det vet vi ju inte, eftersom det finns inga papper här med manus. Det enda som ligger framför mig är två vinylutgåvor av Alive. Och kaffet och ljuset, som sagt. Så att vad som ska hända snart, det vet vi inte. Vi vet knappt vad som ska hända nu. Men det jag skulle vilja säga är att Kiss Alive är ju på något sätt, vad ska man säga, om Kiss Alive 2 är sinnebilden för Kiss storhet och Kiss det där explosionen som är hela bandet för många med effekter och så vidare, så är ju Kiss Alive är ju musiken framförallt. Kiss Alive är ju bandet, det som de brukar tjata om, vi skulle bli bandet som ingen hade sett på scen. Och det blev de ju såklart, men det var ju svårt att fylla det löftet med 40 minuter förband till Rory Gallagher. Så Kiss Alive är produkten som ingen tidigare hade sett. Och det är väl lite så man får se det. Jag läste faktiskt en liten analys på det här, man får prata lite om ordet Alive. För hade skivan hetat Kiss Live in Detroit, så hade det varit en lögn. Eftersom den inte är jättemycket live, och den är framförallt inte inspelad knappt alls i Detroit. Men när det står Kiss Alive så betyder ju det levande. Och det finns det väl ingen i hela Sverige eller annat land som kan tvivla på. Att det här är en skiva med ett i allra högsta grad levande band. Och därför, det är så man får se det, att det här är ett dokument över en tid, inte över en specifik spelning. Och det tycker jag är intressant, och så ska vi bena lite i det, vad det betyder och vad det kan ha för bieffekter och så vidare. Det ryker så härligt om koppen här, så ursäkta, men det blir lite kaffedrickande idag, för det är jag sugen på. Nu ska vi bara, och så ska vi se till så att den ser ut så. Kiss är då ett band som har släppt tre skivor som ingen människa i hela världen har brytt sig om på våren 1975. De har inte släppt tre skivor på våren 1975, men ni fattar, det blir osammanhängande som vanligt. Ni får själva reda ut vad som är i vilken ordning och på vilket sätt det kunde varit bättre. Tre skivor, ingen har brytt sig, och så brukar det heta att Nu så ställer vi hårt mot hårt, och vi måste spela in någonting som någon ska bry sig om. Samtidigt så har Casablanca inte betalat ut alla royalties och så vidare. Så att där är lite bråk mellan Bill & Coyne och Kiss då, och skivbolaget Casablanca. Och det ställs ett ultimatum att ge oss våra pengar, annars åker ni på däng. Eller så byter vi skivbolag. Det här var om man tittar på datumet för allt det här, så är det en lite sanning med modifikation. Därför att, och så skulle det då heta att Kiss Alive är skivan som räddar detta. Men den var redan klar när ultimatumet ställdes och sådär. Och redan tryckt och hade bara någon vecka till utgivning. Så ja, det är lite halvtomt hot. Men det är ju klart ett hot, för att de vill ju ha sina pengar naturligtvis. Och Neil Bogart, alla hans förtjänster till trots, så var han ju inte uteslutande en ekonom, kan vi ju enkelt säga. Och det blev ju väldigt dyrt för Bill & Coyne att hålla bandet vid liv på turné hela tiden med sitt American Express-kort. Så vad som händer är att på våren där någonstans bestämmer man sig för att vi ska spela in en liveskiva. Den ska helst spelas in av Eddie Kramer, och han svarade ja. Efter att han hade tackat nej till att spela in en skiva med ett band som skulle kalla sig Boston. De gjorde... Ja, det var då More Than A Feeling, va? Ja, jo, det var ju nyktert av honom, eller onyktert beroende på hur man ser det, men Kiss Alive har ju överlevt bättre som skiva än vad Bostons skiva har gjort, även om Bostons More Than A Feeling kanske är en större hit än vad någon hit från Alive är. Det där var en subjektiv åsikt och ingenting som kanske är fakta, men jag känner så, och då är det nu rätt. Eddie Kramer spelar in, de gör upp ett litet schema här, de ska spela in Kiss, första gigget ska vara den 16 maj i Detroit, och det ska liksom vara grundgigget. Och anledningen att myten säger i alla år att Kiss Alive är inspelad i Detroit och så vidare, det är för att jag tror, baserat på fakta, det som finns, och på dokument som finns, och på tidslinjen, så tror jag det ser ut så här. Nu räknar jag. Kiss spelar i Detroit den 16 maj 1975 på Cobo Arena. De har en idé. De öppnar med Rock Bottom som de hade testat bara någon vecka innan. De visas på storskärm. Det är deras första stora gig i Detroit. Allting är frid och fröjd. Eddie Kramer spelar in dem. Dagen efter så har de duschat och tagit på sig luktegott och satt sig ner i soffan inne på Electric Lady eller på någon annan studio eller hemma hos någon som har en rullbandare. Och så lyssnar de på inspelningen. Och så tittar Eddie Kramer, alla fyra i Kiss och Bill O'Coin på varandra och säger: vad ända in i helvete ska vi göra med detta? För jag tror det är så. Det var säkert en bra spelning. Vi vet inte. Det finns nästan ingenting från Detroit som vi kan ha som måttstock. Men jag kan garantera att de är nervösa där. Kiss är fortfarande ett litet band i maj 1975. Två år tidigare var det maj 1973 och då spelade de på The Daisy. Det här har gått väldigt fort. Och det är inte alltid hjärnan hinner med. Kiss är även ett visuellt band. Det händer grejer på scenen och så vidare. Och jag tror att de gjorde en bra spelning, men jag tror inte att de gjorde en spelmässigt bra spelning. Och det är en jäkla skillnad att stå i publiken på Cobo Arena och att sen gå hem och lyssna på inspelningen. Nu hade jag personligen säkert tyckt att det här var en jäkla härlig inspelning att sitta och lyssna på 2017 om jag hade fått tag i den. Men det betyder inte att den var kommersiellt gångbar. För vad som händer efter den 16 maj är att de tänker om. Vi måste spela in fler gig. Och det gör de. Och de spelar in fler gig i juni och i juli. Och det är ju det här som är det roliga. Och det är det jag menar med att jag antar att det är så här det har gått till. Att man har sett majgiget eller lyssnat och så bara shit, vi kan inte använda detta till liveskivan. Vad fan gör vi nu? Då spelar man in fyra gig till, är det va? Spelar in Cleveland i juni. Spelar in Davenport, två gig samma dag, och man spelar in Wildwood i juli. Himla spridning här på spelningarna. Jag vet inte riktigt varför. Jag gissar att man tar junigiggen. Junigiggen är lite speciella. Om ni nu tar fram Kiss Alive, nu tar jag fram min Kiss Alive. Och så tittar vi lite här på baksidan. Så ser vi en låtlista som Kiss aldrig har spelat. Eller jo, fram till 2008 så har de aldrig spelat denna låtlistan på en konsert. Så att det är det första tecknet på att någonting har de pysslat med. På våren 75 så spelade de inte Watching You. Den försvann efter januari, möjligtvis februari. Men när de gick in i Dress to Kill Kiss från och med den 19 mars så är den borta. De spelade Rock Bottom bara lite då och då, faktiskt i maj. De hade den som öppningslåt. Tanken var ju att de gick ju på scenen under tiden som man spelade upp introt, och sen så första bomben i I can't wait a day, sådär, ni fattar. Detta gjorde man i Milwaukee, som det finns en Super 8-film på. Och i Detroit, eftersom man då visade en film på skärmen när Kiss gick på scenen, när man kunde följa dem backstage och sådär. Det som man även har sett sen gjort i Detroit 76. Men Rock Bottom spelades inte med någon vidare frekvens. Det ska ingen komma och påstå, utan det var sporadiska gig eftersom det fortfarande var många förbandsgig. Däremot när de då fick headlina några gånger här och där, Long Beach sista maj till exempel, då petade de in Rock Bottom for good measure. Även Parasite var en lite udda fågel. Den spelades men inte så jätteofta. Så att där är lite grejer i låtlistan här som är speciella. Och framförallt har de aldrig spelat, hittills aldrig spelat en så här lång konsert. Vad de gjorde i juni, det var att, det kan ju ha varit så här att de spelade in Detroit och märkte att konserten var för kort också. Att den var 65 minuter eller någonting, och de skulle fylla 2 LP, och det är ju närmare 80. Så i juni i Cleveland, som spelades in för King Biscuit Flower Hour, spelade de Let Me Know. Let Me Know kom inte med på den slutgiltiga produkten. Jag trodde länge att det här skulle kunna vara ett falsarium, att man faktiskt inte spelade den alls, utan på soundcheck eller i studio. Men sen fick vi för några, bara något år sedan, kom den bootleg från Asbury Park 4 dagar efter. Och där kör de Let Me Know som sista extra nummer, väldigt orepad och sådär, känns det som fortfarande. Men alldeles fantastiskt såklart. Och det var sista gången. De här, Cleveland och Asbury Park, det är de sista kända gångerna som den låten spelas live överhuvudtaget fram till Unplugged-turnén. Och därför, detta betyder ju att de med all sannolikhet har fjämsat runt lite med Watching You också. Jag kan tänka mig att de spelade den på något gig. Den låg väl ändå i närminnet eftersom de hade kört den på tidigare på året och under hela Heart of the Hell-turnén. Men det är, man får ändå säga, Watching You är en udda fågel. Den försvinner ju direkt, alltså den är med på Alive och har då spelats på Heart of the Hell-turnén, och det är ju bara 3 månader eller 4. Och sen tar de fram den till Destroyer i USA, första giggen där, för de har trumsolo till den, konstigt nog. Sen försvinner den och återvänder inte förrän, vad blir det? Revenge? Är det, va? Jag tror det är Revenge. Och det är lite konstigt. Och lite roligt också, för det är en himla bra version på Alive. Jag nämnde det här King Biscuit Flower Hour. Ja, det var inte så att Kiss spelade in exklusivt för dem, utan jag tror det var så här. King Biscuit Flower Hour var ett fantastiskt radioprogram som spelade upp, som körde livekonserter på radio med olika band, bland annat Deep Purple och Black Sabbath. Och jag tror att de ville ha en halvtimme Kiss. Men det de fick, det var en slags Alive Work in Progress. 25 minuter ifrån Cleveland bland annat. Där vi får Let Me Know, vi får även originalversionen av Rock'n'Roll All Night. Och sånt här som är lite roligt, det är att vi får någon låt från Wildwood, Heart of the Hell. Och där hör man på introt att det är Wildwood. Paul Stanley säger någonting, introducerar han. Och sen så går det över till att låten börjar. Och på bootleggen från Wildwood så har vi introt, men vi har inte låten. För den inspelaren klipper precis där. För den som fattar detta, så är det att vi har plötsligt en soundboard på en låt som vi tidigare inte hade alls, men vi har introt på både en publikupptagning och på en soundboard. Jättekonstigt, men lite roligt också. Det vi har också är att, när jag säger att det är en work in progress för Alive, så är det verkligen det, för de har redan varit inne och överdubbat lite. För om man lyssnar på, jag tror det är Firehouse, så hör man Ace nyinspelade solo och Ace originalsolo samtidigt. Långt bak i lurarna, man måste lyssna med lurar, så hör man Ace originalsolo, men längre fram och betydligt mer betonat så är det nyinspelade solot. Sen gissar jag dessutom att all sång är nypålagd, för den låter väldigt, väldigt bra. Det här är ju lite roligt, tycker jag då, för då blir det ju som att, ja, men då fick vi lite Alive outtakes och hur det kunde låtit och så, för publiken är inte lika fixad här heller, utan det här känns som en lite mer äkta publik. Sen publik är lite speciellt, är det inte det? Jag har tänkt på det, jag läste ett inlägg att vad fan är det med folk som producerar liveskivor? Varför måste publiken alltid höras så högt? Och det håller jag faktiskt lite med om. Det är väl något slags, man vill återskapa känslan från hallen, men samtidigt blir det ju som ett lite konstant brus. Jag har sett 643 spelningar och väldigt få av dem har haft det här konstanta i publikljudet. Det här Alive 2-publikljudet där det ligger hela tiden liksom. Och det är lite lustigt. Vem som tycker att det är bra. Jag tycker inte det är jättebra. Jag tycker det finns bättre sätt att göra det på. Sen behöver det inte vara kliniskt rena soundboards där man hör par skrika hej Säffle, ni är 20 000 här ikväll, och så hör man inte roligt. Så en slags balansgång eller någonting sånt är ju att föredra. Och där är King Biscuit Flower Hour-tapen lite bättre än Kiss Alive. Sen har vi Sean Delaneys historier om Kiss Alive och allting. Jag, lika mycket som jag älskar Sean Delaney, lika lite litar jag på någonting han sa efter att han slutade jobba för Kiss. Därför att det är så många diskrepanser att han skulle ha använt You Wanted The Best introt redan på nyårsafton 73. Det är ju inte bara lögn, det är bara dumheter. Att han överhuvudtaget att han skulle ha presenterat dem på nyårsafton 73. Nu vet vi inte, för den finns inte inspelad. Men det finns ändå hyggligt bekräftat att det var promotorn eller arrangören själv som presenterade. Och det här You Wanted The Best är väl, för mig är det rätt belagt att det är J.R. Smalling som kom på det. Och att det började ju användas först efter. Det används ju inte på Detroit 75 till exempel, där de spelar in Kiss Alive. Utan det kom senare på sommaren där, juni någonting, och det är J.R. Smalling och ingen annan som börjar med det. Och mycket annat sånt han har påstått. Han påstår ju att bilden på baksidan med de som håller upp Kiss-bilden är fake. Det är från en Uriah Heep-konsert. Ja, jag älskar Sean Delaney och jag är tacksam för det han gjorde för Kiss, men det går inte att ta hans historier på allvar i någon vidare utsträckning, utan de verkar vara påkomna av en man som var lite bitter över att han kanske inte fick den upprättelsen som jag personligen tycker att han skulle ha fått. Tyvärr har ju Kiss konsekvent alltid jobbat så att den enda som egentligen har fått upprättelse genom åren eller fått bibehålla sin status hos Parlogin, det är ju Bill O'Coin. Det är den enda som de verkligen verkar ha tackat ordentligt. Herregud, tackar inte ens Ace of Peter för att hon gav dem en karriär. Jaja, det är sidospår och sidospår och sidospår. Det ska vi säga. Mer kaffe bara. Mm. Kiss Alive då. Tillbaka till det. Och King Biscuit Flower Hour. De körde då en halvtimme Kiss och det här var fräckt. Och sen så någon gång på mitten av 80-talet, nej, slutet av 80-talet, så dök den upp som gubben i lådan. Det är väl King Biscuit Flower Hours sändningar sändes från vinyl. En slags transcription disk som det hette när man, som BBC gjorde när de hade sina in concert på 70-80-talet. Att man tryckte det på vinyl och vinylen skulle förstöras efteråt. Det skulle nog King Biscuit också kanske. Det vet jag inte om de skulle förstöras, men i alla fall så dröjde det fram till, måste ha varit runt början av 90-talet, som den konserten faktiskt läckte ut. Det var någon som kom på att fan, här är ju en halvtimme Kiss från 75 live. Och så hette det att den var inspelad 21 mars i Allen, nej, i Cleveland Music Hall. Så, men det hette mycket, men inget av det stämde, för de spelade inte där. Utan den inspelade delvis inspelade i Cleveland 21 juni och delvis i Wildwood 23 juli. Något sånt. Man har klippt och klistrat lite såklart. Och som sagt, här får vi en liten inblick i Kiss Alive och dess tillkomst. Sen skulle det dröja ända fram till för 3 år sedan innan vi skulle få nästa pusselbit i historien. Eller nej, nu ljuger jag lite. Först kom ju Kissstory, boken. Och där fanns det lite dokument med. Och jag ska be att få läsa upp lite här. Som faktiskt kom med. Det är Kiss Alive Album Notes. Det är den här fina, ett papper med alla låtarna. där man har antecknat lite. Det, då är vi verkligen i slutfasen, gissar jag, av var, hur mycket vi ska använda och från var och så vidare. Där är även en tecknad bild på Paul Stanley längre ner på pappret. Så ni kan ta fram Kistory eller titta på nätet kanske, för den finns säkert där också. Men av detta pappret att döma, så, och det här, det finns egentligen ingenting som talar emot detta. Men av detta att döma så har vi följande fakta att luta oss lite mot vad det gäller var Kiss Alive är inspelad. De första fem låtarna, Juice, Strutter, Got to Choose, Hotter Than Hell och Firehouse, är inspelade i Wildwood. She, som kommer efter, då har man använt sig av Wildwood och Davenport. Parasite, första kvällen i Davenport. Sen ligger Let Me Go Rock'n'Roll här, och det vet vi ju att den flyttades runt här lite. I maj så var det andra låten på spelningen efter Rock Bottom. Som, eller tredje låten, eller andra låten, ja, något sånt. Låg lite konstigt, vilket är lite lustigt, för den hade varit sista låten länge ju. Och här var det då tänkt att den skulle lägga som, vad blev det, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 låt. Men den fick tillbaka sin plats som avslutande låt på Kiss Alive när skivan väl släpptes. I vilket fall så är den också inspelad första kvällen i Davenport. Sen har vi Come On and Love Me från Cleveland, Nothing to Lose från Cleveland med Possible End Passage Davenport. 100,000 Years från Cleveland, Possible Davenport Audience. Rock'n'Roll All Night från Cleveland. Och detta är då samma Rock'n'Roll All Night som är med på King Biscuit Flower Hour. Och där har vi hela introt. Så på Alive har vi väl, oh yeah, so let's rock'n'roll all night and party every day. Medan på King Biscuit har vi någonting med, you've been a real dynamite audience, bla 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 bla. Jag är jättebra på att härma Sydstatsamerika. Men det var ju inte Paul heller. Varför han nu höll på med det? Det är synd han inte gör det idag för övrigt. Det hade kunnat bli roligt. Rock'n'Roll All Night från Cleveland som sagt. Cold Gin från Cleveland. Watching You från Davenport. Rock Bottom från Davenport. Black Diamond från Wildwood. Och sen har vi två kommentarer. Cleveland raps are good. Paul var bra här när han snackade. Och Detroit, insert 100,000 years. Så där kanske vi har någonting från Detroit-spelningen i 100,000 years. Vad det kan vara, om det är lite från trumsolot eller om det är ett fiss på basen, det står inte. Vi får själva fundera och lyssna. Vi ser här då tydligt att avsaknaden av inspelningar i Detroit är påtaglig, vilket för mig då betyder att det här var inte material som var användbart. Hur mycket av detta är då live? Ja, det vet vi inte. Det finns inga belägg för vad de har spelat in och inte spelat in. Min gissning är att trummorna i mångt och mycket är live. Att bas, gitarr och sång i mångt och mycket är inspelat på nytt. Av den enkla anledningen att det är de instrumenten som tar mest stryk när man springer runt. Kanske till och med kan vara så att Ace inte är så jättemycket nyinspelat eftersom han inte rörde sig. Men Paul och Gene, det räcker, titta på Detroit 76-kvällarna. Titta på dem och njut och sen lyssna bara på dem. Det är fortfarande stenhårt och fantastiskt. Men spelfelen är ju aplenty, som det heter. Och det här kan, för oss är det fantastiskt, men för gemene man som ändå är den som ska köpa skivan så hade man kanske velat ha någonting annat. Så man använder sig av de här spelningarna. Man har haft Detroit som en måttstock och det har visat sig, nej, det här funkar inte. Tillbaka till originalreceptet med Juice som första låt. Tydligare intro där med tydligare bomb. Och spela in 4 gig till och använd dem. Och använd dem till vad då? Jo, skapa bandet som ingen har sett. För det är ju det man gör. Man sätter ihop en låtlista som är den som borde varit den de körde varje kväll. Man ser till att det låter som det borde låta varje kväll. Och man förpackar det i en förpackning som borde vara varje förpackning till alla skivor i framtiden. För det är ju det också. Dubbel-LP, gatefold med en jävla bok till. Och ändå har de inga pengar och skivbolaget är lite halvknaggliga mot dem. Det här får ju bära eller brista verkligen. Nu vill jag att vi tänker på en grej till. För det är ju som vanligt mycket som man inte vet. Och så kommer det fram grejer. För ni kommer ihåg att det brukar heta så att ja, vi var nära ruinens brant och det var ju verkligen Casablanca. Och Kiss var nära ruinens brant och ingen trodde på dem här. Och det skulle förhandlas kontrakt och bla 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 och sådär. Samtidigt som man går in i studion och börjar mixa live i mitten av augusti så står Kiss redan i studion med Bob Ezrin och har börjat planera för nästa skiva. Det här är väldigt, väldigt, det här är nästan en key point i hela Kiss historia, att även om det i utåt sett heter att Kiss Alive räddade bandet och Casablanca, det gjorde det på många sätt, och utan dem hade det kanske aldrig blivit någonting mer, så är det är inte en lögn, men det är en väldigt, väldigt avrundning, därför att nästa skiva var redan på gång. I den 10 augusti eller något sånt, eller vad det är, precis i början av augusti, så är Kiss inne i Magna Graphic, eller Paul och Gene, and Assorted Members, och spelar in en hel hög med låtar som de visar och spelar upp för Bob Ezrin, och han ratar i princip allting. Don't You Hesitate kommer ju därifrån, och God of Thunder med Paul på sång och sådär. Peter är ju knappt inblandad överhuvudtaget i det här, och Ace är väl med på ett par låtar, men det är ju framförallt Gene, Paul och J.R. Smalling som gör detta. Och så, och även om det står i boxen där från 2001 på Don't You Hesitate att this is a rare demo, one of the only existing all member Kiss demos, så är det lugnt, för att Peter är inte med. Ace är nog med, det låter som honom, men Peter är inte med, det är J.R. Smalling. Han stämde Kiss för denna lögn. Det var han som gav dem tejpen, för det var han som hade sparat den, för han tyckte det var kul att han spelade med dem. Och ändå skrev de inte ut att det var han som spelade, utan de påstod att det var Peter, så han stämde dem och han fick rätt, och de fick betala honom en hemlig summa pengar. 2002 där någonting. Så var det med det, om det vill vara sig så som det kan vara när man inte har rätt för sig. Så att vi har två Kiss här. Vi har dels det gamla Kiss som nu producerar färdigt sin liveskiva och som släpper den i början av oktober. Och sen har vi det nya Kiss. Det som kommer att bli... Om vi säger att Alive är milstolpen för det gamla Kiss, så är ju Destroyer början på något helt nytt. Destroyer är början på seriefigurs Kiss. Början på hela den här, vad ska man säga, fantasybilden. För innan Destroyer är ju Kiss bara ett vanligt rockband, fast med lite fräcka effekter och smink och sådär. Men låtarna är ju inget märkvärdigt egentligen och så vidare. Och musikaliteten är ju, jämfört med dåtidens andra stora band, så är de ju live ett rätt slarvigt band, får man säga. Men 1975 där så skapar de då den här bilden. Skapar den här skivan. Så att de som står där i publiken i juni kan sen gå hem och köpa en skiva i oktober och bara, oh fan, ja, jag såg ju detta, verkligen. Samtidigt så skjuter man ju sig själv i foten lite, för de låter ju inte så här. De låter ju inte så här jävla bra som de gör på Kiss Alive. Och nu helt plötsligt så börjar kanske folk förvänta sig det. Och det är jäkligt fräckt. För den som då tycker det här med bootlegs och sånt är fräckt och som inte bryr sig, alltså som tycker att kvalitet kan ligga i någonting annat än den rent ljudliga kvaliteten, så är det så jävla häftigt att höra skillnaden på hur Kiss låter i maj. Om man tar Long Beach-giget sista maj, där låter de väl okej och sådär. Eller Boston 11 maj till exempel. Sista giget med Hotter than Hell-dräkterna. Det är bra spelningar och så vidare. Men i oktober så finns där en inspelning från Philadelphia, eller Upper Darby, Tower Theater. Och det är jäkligt tydligt där att nu har de börjat polera även sin live-framtoning, sin egna, alltså eftersom folk kanske nu börjar förvänta sig lite att ja, men det ska låta som på live-skivan också, så är det verkligen inte som natt och dag, det tänker jag inte säga, men det är en väldigt stor skillnad att spela om vi tar inspelningen från Long Beach sista maj och Upper Darby den 3 eller 4 oktober eller vad det är. Det är häftigt som fan att höra hur de faktiskt verkar koncentrera sig lite mer på att spela. Och det är två långa spelningar också som man får helhetsbilden. Och det är bra ljud på dem också, oavsett vad andra tycker. Så man får verkligen kan fokusera och lyssna och höra. Och vilket då blir extra roligt när man sen jämför det med vår turnén 76. För de håller faktiskt detta några månader. Ja, det vet ni ju själva, januari 76 är ju kanske ändå det bästa gamla Kiss som har existerat. Alltså de har ju knappt varit bättre än de tre kvällarna i Detroit. Där finns ju en ungdomlig frenesi blandat med en lite äldre, vad ska man säga, mogenhet i sitt spel. Det är tydligt att det inte är 1974, men det är även tydligt att drogerna inte har förstört dem än, några av dem ännu. Och sen kommer vi fram till våren 76, mars, april, där börjar de tröttna igen. Och så kommer de till Europa och där är de ju inte bra. Man kan ha hur fina bilder som helst och de är inte fel. Alla som var på Gröna Lund, jag är avundsjuk på varenda en av er. Det vill jag ni ska veta. Och på alla er som var på Olympen och alla er som var på Skandinavien. Och alla er som var i Zürich eller i London. Men det är väldigt uppenbart, om man lyssnar på spelningarna, några av dem har ju väldigt bra ljud, så har vi två saker som jag noterar. Ett, bandet är inte intresserade av att vara där. Nu har de ju gått de har gått tillbaka. I USA har de ju fått börja spela lite stora arenor, så kom de till Europa och så får de spela en sån liten skethåla som Olympen i Lund, och de får spela sån här Volkshaus i Zürich, vilket ju är fantastiskt för oss, för bilderna därifrån är ju enastående, men för dem är det ju som att spela på ett lastbilsflak. Och de är ju inte alls nöjda med att vara i Europa, de tycker inte det är roligt att spela, de hade ju velat fortsätta i USA, men jag gissar att eftersom de fick ställa in novemberturnén i Europa, den som skulle börja typ på Olympen, så fick de, var de tvungna att ta vårturnén eller någonting, och så blev det som det blev. Men det är inte det bästa Kiss som har existerat. Där spelar de återigen väldigt slarvigt. De testar de här nya, de testar Shout It Out Loud och Detroit Rock City. Och det är väl ingen som tycker att Detroit Rock City från vårturnén 76 låter bra. Inte jag i alla fall. Jag tycker den är fräck. Jag tycker det är coolt att titta på tv-klippet ifrån München. Men försök lyssna på den och säga att jo, men det här, det är njutbart, välspelat och intressant. Intressant är det. Som sagt, jag är avundsjuk på det, så det är inte någon illasinnad avundsjuka, utan det är mer ett slags konstaterande att Europaturnén 76, det är inte det bästa Kiss som har existerat. Och det här blev ju sen kom USA-turnén 76 och den blev lite bättre men fortfarande slarvig. Men sen kom Rock'n'Roll Over-turnén och där har vi ytterligare en slags pinnacle när de kommer till Japan 77. Men det har vi pratat om tidigare och det är ju den sista gången de är riktigt, riktigt jävla bra också. Innan medlemsbyte och så vidare. Mer kaffe. Tillbaka till Alive. Ursäkta sidospåret. Tillbaka till Alive och för några år sedan så fick vi ytterligare lite hästar i spiltan när det kom ett tv-spel som heter Rock Band. Det här tv-spelet Rock Band uttalas på amerikanska som Rock Band eller på skånska som Rockband. Så där har vi, ska vi se, jag ska bara peta fram den här så jag har låtarna framför mig. Jo, Rock Band var lite fräckt på det sättet att för er som då spelade detta så det är sånt här man ska spela med trummorna eller basen eller gitarren. Och då är den mutad. Om det är basen du ska spela så är den mutad på tv-spelet. Här använder man sig av live-låtar med Kiss. Inspelade 1975. Om man då lyssnade på dem så bara, vad fan, det här är ju inte från Kiss Alive. Nej, det är det inte. Det här är någon slags outtakes. Eller vad ska man säga? Odubbade, omixade varianter. Och nu vet jag inte exakt hur det här gick till, men det satt någorlunda duktiga människor och plockade ut ljudspåren från det här tv-spelet. Vilket gjorde att vi plötsligt fick en Deuce, en Strutter, en Parasite, en 100,000 Years och en Rock'n'Roll All Night. Som vi inte hade innan. Allting är med. Det saknas en gitarr på 100,000 Years, för där är inte Pauls kompitar med. Och jag tror det saknas en solo-gitarr någonstans. Vad är det, Parasite? Jag kan ha fel, det var ett tag sedan jag lyssnade. Men om man då använder sig av de här, som människorna som har plockat ut detta, de här ljudspåren, så hör man ju att det här är ju Kiss rått som fan live. Om man använder dem tillsammans med King Biscuit Flower Hour och sätter ihop dem och hittar på en egen kronologisk ordning, så kan det vara så att man har skapat sig en slags alternativ Alive-skiva. Det kan även vara så att denna alternativa Alive-skivan låg på en gammal YouTube-kanal som tyvärr gick hädan för några månader sedan, som heter Kiki, Bettan och Lotta, som faktiskt hade över 70 000 lyssnare eller tittare, just den ljudupptagningen. Det kan även vara så att denna morgon, den 12/12/2017, så har den här alternativa Aliven och nyo hamnat på YouTube i ett försök att bevara åtminstone den för framtiden. Den som är intresserad av att lyssna på dylik fågel som kan ju leta upp den. Den heter Kiss, The Alternate Alive. Den ligger på en kanal som heter 12is77. Och där har ni 40 minuter, ja knappt 35. Kiss Alive omixad eller odubbad. Vi vet inte om den är helt odubbad. Speciellt King Biscuit Flower Hour är där lite dubbningar på sånt. Men det här är ändå en annan version av Alive än Alive själv, om ni förstår vad jag menar. Många, det här är ju bättre än riktiga Kiss Alive och så. Ja, det vet jag inte om det är. Det kan jag inte, efter 40 år kan man inte, vad är bättre och vad är sämre. Det är jävligt fräckt, och det är minst lika fräckt med riktiga Alive. Så att man får lyssna och njuta. Det vi har här, och där jag har, om man tittar, man kan titta i själva infofilen där på YouTube och lära sig var låtarna är inspelade. Men en låt speciellt är lite speciell, och det är Parasite, för den är inspelad i Detroit. Vilket då är den hittills enda Parasite, den hittills enda låten från Detroit den 16 maj 1975 som vi vet om. So there you have it. Jag vet att det finns många av er som samlar på vinylskivor och andra skivor, och det är fräckt tycker jag också. Kiss Alive är lite speciell där, som vi pratar om, att den är ju snygg som Sören, gatefolden är ju jättefin och boken som följer med är ju fantastisk. Någon slags jag ska se, jag vill bläddra lite här. Hallå, boken. Där var det. 8 sidor, inget märkvärdigt så, men idolporträtt på medlemmarna. Och ett mittuppslag som är som taget från himmelriket. Två roliga saker med de här böckerna, den här boken menar jag. Mittuppslaget användes när Argentina gjorde en ny press på Rock and Roll Over typ 1980 eller något sånt, så använde de det mittuppslaget och la bilderna där inuti en slags blodfläck. Det är alltså omslaget på Rock and Roll Over. Länge trodde man att det var originalpressen, att det var första pressen, men nej, den första pressen från Argentina, den som kom 76, den har det riktiga Rock and Roll Over-omslaget. Men när de gjorde en ny press, typ, jag tror det var 80, ni vet det bättre än jag, då använde man sig av de här live-bilderna ifrån boken. Riktigt häftigt. Och, det här är det bästa av allt, Sista bilden, baksidan på själva bukletten, är en helsides livebild från Beacon Theater den 21 mars 75, en rödaktig bild. Inget märkvärdigt, mer en stämningsfull bild, men det händer inte så himla mycket. Ace har en snygg pose, men den är inte särskilt skarp och den är inte särskilt detaljerad. Så var vi ute på myren en dag och någon gång, kanske 70-tal, jag är osäker på när, så bestämde sig ett sydamerikanskt land, var det Chile? Det är nog Chile, för att släppa Kiss Alive. Men de döpte den till En Vivo. En Vivo, det betyder väl Alive på något spanskt språk. Och de delade upp den till två enkelskivor, En Vivo 1 och En Vivo 2. En Vivo 2 har Alive-omslaget då, utan gatefold, men Alive-framsidan och baksidan sådär. Men En Vivo 1 använder sig på framsidan av den här livebilden från Beacon Theater 75. Den var länge en av mina heliga graler. Det var en av dem jag alltså en officiellt släppt liveskiva med ett så fantastiskt omslag. Jag tänkte, den vill jag ha, men den är ju alltid jäklans dyr redan. Så när man såg den i skivlistor på 80-talet så tittar man på skivlistan och så tittar man på priset och sen tittar man på sin plånbok och så gick man vidare i livet. Men nu när man är vuxen så kunde man ju då tänka sig, jo då, det har jag tänkt mig. Så för några år sedan köpte jag mig faktiskt den här En Vivo 1. Bara för att ha det omslaget på en vinylskiva med Kiss. Finns några sådana fräcka till faktiskt. Jag gillar de här spanska där man har översatt titeln. Jag precis beställt av en god vän som har sålt den argentinska Unmasked som heter Desenmascarado. Och så är alla texterna där på spanska. Sånt. Och sen finns det då Revolver de Amor och det finns Criaturas de la Noche och allt vad de heter. Det tycker jag är fräckt också. När det är någonting på omslaget som inte finns någon annanstans, då blir jag lite sådär. Det här är fräsigt. Det här vill jag ha mer av. Och det är väl därför man samlar vinyl, så här. För det, musiken har jag ju hört en gång eller två sedan tidigare. Och har jag inte hört den så finns den ju på Spotify. Nåväl, det där var Kiss och det där var Kiss Alive och det där var lite tankar och idéer som jag hade om den. Vi är väl inte färdiga med den på långa vägar eller med det året. Som sagt, jag fick lite feeling här för att jag hade ynnesten att få ta del av lite fräsiga bilder ifrån Kiss 1975. Jag har tidigare inte engagerat mig så mycket. Jag har samlat bilder 73-74 har varit mina år, men ja, nu har jag tömt ut i princip det, känns det som. Och därför fick jag glida fram lite snyggt i processionen och hamnade på 75. Och säga vad man vill, men det är ju himla fräckt att oavsett om Kiss var ett litet pytteband och spelade i Palatine, Illinois, på någon jäkla high school. Nu fan var det fotografer. Alltså förvånansvärt ofta, på förvånansvärt många gig så var där riktiga fotografer. Vi har många fantagna bilder och så, men vi har desto fler proffstagna bilder redan, alltså från 73 och framåt. Man tar gig som Chicago 74 och allt sånt, så är det riktiga proffsfotografer som står längst fram och fotar loss hela spelningarna. Inga sådana, bara en låt i början, utan verkligen Kiss, bara ta bilder, ta så många jävla bilder du vill. Och ut med dem. Alltså, det är ju så himla smart. Så det finns inte. Sen slutade de ju med det som alla andra gjorde när de blev stora. Så blev det väl mycket värre kontrakt och så vidare. Men det är ju nästa pilsner i den follan. Är vi lite nöjda där? Ja, det tycker jag. Jag hoppas att ni hittar den här Alternate Alive på YouTube. Det stod att den inte är tillgänglig på enheter. Det låter lite konstigt, men det är väl en dålig översättning. Men mobiltelefon, iPad och sånt och så vidare, där funkar den inte. Utan den funkar tydligen bara på dator. Det är ju jättenaturligt och logiskt på alla sätt och vis. Eftersom alla vet ju att en iPad och en smartphone är ju ingen dator. Eller hur var det nu? Men i vilket fall så ligger den där och kan lyssnas på. Går även att ladda ner från YouTube om man nu håller på med sånt. Och känner att man vill göra det. Där är ju någon driftig botläggare som norpade Kiki, Bettan och Lottas förra uppladdning och har tryckt en vinyl av den här Alive Outtakes, men den, det kom väl bara 100 ex, så att jag gissar att den är borta igen. Men annars så ja, vad ska vi säga? 2017 har gått mot sitt ände. Kiss har varit här. Ni har njutit. Jag har njutit. Alla av olika saker. Kiss Cruisen i år verkar ha varit fantastisk. Roligt att se låtlistan med Bob och Bruce. Och att Kiss faktiskt vågar peta in någonting ovanligt. Det är, även, det är inte alltid de vågar. Jag hoppas att ni får en behaglig jul. Att ni tar hand om varandra såklart. Och att ni tar en extra glögg och pepparkaka. Man kan aldrig få för mycket. Tänk på det. För mycket av det goda är alltid bäst. Vi ses nästa år. 2018. Vad har vi 2018? Vi har lite jubileum. Som säkert kommer uppmärksammas på ett eller annat sätt. Det är 40 år sedan Kiss var i Japan 78. Det är 30 år sedan i september sedan jag såg Kiss första gången i Köpenhamn och sådär. Så det kommer ju inte att passera obemärkt. Gene Simmons Vault har vi ju. Jag hoppas ju... ni är ju faktiskt några stycken som har hört av er och lovat att tillgängliggöra att jag ska få höra musiken och göra den där dunderpodden som jag muttrade om i förra avsnittet, eller om det var förra. Och det är det som är det obegripliga med det här, det är att det finns så många fantastiska människor. Ni vet vilka ni är och jag tänker inte nämna några namn, utan blotta tanken på att ni tänker köpa någonting som är ganska dyrt och så vidare. Och sen bara, ja, men jag vill höra han tokdåren prata om det. Så att jag får se till så att han får lyssna på det. Det är faktiskt det är rörande att ni är så pass intresserade av mina ramblings. Och jag tar det inte för givet. Jag är så tacksam varje gång någon säger någonting. Jag har sagt det förr och jag kommer inte att sluta tjata om det, för jag vill inte ni ska tro att jag hamnar i någon slags sådär, ja, han tror alltid han vet bäst och han ska alltid stå längst upp, utan det, absolut inte, utan jag inbillar mig att vi på något sätt, vi gör ju det här tillsammans. Nog för att jag pratar oavbrutet i de här poddarna, men det hade ju varit svårt att göra det på något annat sätt, men jag hade ju inte det hade ju inte blivit någonting annat än en väldigt ensam monolog om ingen hade lyssnat. Och jag vill ni ska veta att jag är lika förvånad varje gång som det plingar till att någon har lyssnat. Jag är lika tacksam varje gång någon bara tar sig tid och skriva att jag tycker att det du gör är bra och så vidare. Jag tycker det är konstigt och alldeles fantastiskt. Och jag hoppas att jag på något sätt ger tillbaka, att ni får någonting ut av detta som jag får ut av det ni säger till mig. Så med det, tack för 2017. Väl mött 2018. God jul, gott nytt år, ta hand om varandra och krama varandra i trafiken. Och om inte isarna är allt för hårda, så kanske att vi nästa gång ses i havet. God afton.